Heilig, heilig, heilig Herren Sebaot, hela jorden full av hans härlighet. Herren är i sitt heliga tempel, hans tron är i himmelen, men han är också nära dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Och allsmäktige Gud, du som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd, ge oss hunger och törst efter din rättfärdighet, så att vi får del av det goda som du har lovat. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ja, idag är det midfastosöndagen. Vi ska nu först lyssna till Herrens ord ifrån andra Mosebokens 16:e kapitel. Och jag följer Folkbibelns översättning på sidan 128 i denna lilla evangeliehandbok. Herren sade till Mose: jag har hört hur Israels barn knotar sig till dem. I skymningen ska ni få kött att äta och i morgon bröd att mätta er med. Då ska ni inse att jag är Herren, er Gud. På kvällen kom det vaktlar och övertäckte lägret, och följande morgon låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade försvunnit, se då låg det på marken ute i öknen något fint som fjäll, något fint som liknade rimfrost. Israels barn såg det, och då de inte visste vad det var frågade de varandra: vad är det här? Mose sa det till dem: detta är bröd som Herren har gett er att äta. Israels barn kallade det manna. Det liknade korianderfrö och var vitt och smakade som tunna kakor med honung. Och Israels barn åt manna i 40 år, ända till dess de kom till bebott land. De åt manna till dess de kom till gränsen av Kanans land. Och vi ska också lyssna till dagens epistel från första Petrusbrevets andra kapitel. Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud. För för att höra denna söndags heliga evangelium. Där det står i Johannes 6:e kapitel. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de båtarna och kom till Kapernaum och sökte efter Jesus. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: Amen, amen, säger jag er. Ni sökte mig inte därför att ni har sett tecken, utan därför att ni fick äta av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. De frågade honom: Vad ska vi göra för att utföra Jesu gärningar? Jesus svarade: Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. De sade till honom: Vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta. Då sade Jesus till dem: Amen, amen, säger jag er. Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min fader som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen och ger världen liv. Det sade till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade: Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt er, ni har sett mig och tror inte. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittade på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn, låt oss bedja. Ack värdes Jesus, bevara mitt hjärta som dig tillhör, att frästaren med sin snara ej lockar mig dit han vill. Jag hjälp mig att leva, från synden dö, att dö så som den där levat av eviga livets bröd. Amen. Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Ja, det var Pilatus som ställde denna fråga. Den var inte bara aktuell då, utan det är den i alla tider. även idag i vårt samhälle och bland denna åhörarskara. En människa är aldrig neutral inför Herren Jesus. Människor har ju alltid förhållit sig olika till honom. En människa förnekar honom. En annan följer med i Jesu fotspår för personen själv tjänar på det. Medan en tredje vill ha Jesus såsom sin frälsare och saliggörare. Dessa saker kan också uttryckas med olika slags tro. Eftersom tron finns med i allting, även om inte alla tänker på det. Till exempel så vid tredje söndagen i september röstar folk på ett parti för att de tror på den saken. En ateist som förnekar kristendomen tror på sitt ställningstagande. Den kristna tron handlar om att tron sluter sig till Kristus eller omfamnar honom. Det finns alltså ett Kristusbehov här av det han ger, syndernas förlåtelse och evigt liv. Men det finns också en falsk tro som följer i Jesu fotspår och håller sig till de saker som uppstår runt omkring Herren Jesus. En människa kan alltså till exempel vilja omfamna en körverksamhet, men inte Jesus. Då har man ju att göra med en falsk tro. Pilatus fråga till folket berör därför oss alla. Vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Predikan ska idag i två delar säga något om den kristna tron, den falska tron och den sanna, alltså den saliggörande tron. Det första är den falska tron. Ett ord som återkom i dagens text, det var bröd. Det gällde både i fysisk och andlig bemärkelse. Det är mycket passande att använda bröd här i dagens text eftersom det är något som vi alla behöver. Ingen klarar sig utan goda livsvanor och med kontinuerligt matintag. Och för vi över tanken på det andliga planet är det likadant. Kristuslivet är ju ett fortgående liv med Kristus. Det händer något med människor som vill ha med Jesus att göra. När människor följer med här uppstår också ett församlingsliv. En kristen människa är ju alltid en del av något större. Men hur är det nu med dessa runt omkring sakerna? Skulle det där sakerna som var en konsekvens av Kristuslivet, blir det med tiden huvudsak och Jesus bisak, ja då har det ju blivit lite snett och med tiden kan det bli allvarligt. Tron kan alltså komma att sättas till annat än till Jesus. Och vi ser lite av detta i dagens text. Det hade ju skett ett stort brödunder och många blev mätta. Och det var alltså en sak som skedde där Jesus drog fram. Det är naturligtvis fint att människor vill samlas kring Jesus. Men här var det för något som han gav deras kroppsliga behov. Gud ser även till den saken. Men i första steget kommer ändå Kristus och frälsningen. Jesus är den fulländade uppenbarelsen. Vill människor inte se det utan annat i kyrkans regi, då kommer man fel. Och vi kan nu ta några exempel på den saken. Vi kan ta ett exempel med föreningsverksamhet och styrelser eller kyrkoråd och sockenkyrkan. Det är alltid något som behövs och även i församlingslivet. Folk behöver få inblick i hur mycket pengar som kommer in. Och det redogör vi här för varje vecka till exempel. Och också vad pengar går till och så vidare. Eller om det behöver renoveras något. Men det finns också otroligt många styrelser idag. Och där intressena för vad dessa står för går vitt isär. Och det är inte heller ovanligt att det är ganska få som är engagerade i den specifika saken. Och vidare är det inte ovanligt att många har svårt för att se saker utanför den egna verksamheten. Till exempel ser inte alla konsekvenserna av hur oerhört avkristnat Sverige är idag. Och det gör att man behöver tänka i nya banor. Det går inte längre att arbeta och tro att det var som för 40-50 år sedan, då många kyrkor här i Bohuslän var fulla på söndagarna. Och att sedan samfundet Svenska kyrkan tyvärr är ett av världens mest liberala kyrkor, det verkar man inte bry sig om. Eftersom många tror sig göra en god gärning i den verksamhet man bedriver. Men hur blir det nu med missionen ifall den egna verksamheten blir viktigare än att människor faktiskt blir frälsta? Är man med i en verksamhet för att det bidrar till en identitet? Så tillvida att inom människor inom och utanför förknippar personen till det sammanhanget eller den kyrkan, oavsett vad verksamheten står för. Ja, då måste man ju ha klart för sig att man verkar ju för en statusverksamhet, det vill säga sin egen. Det egna jaget kan komma att bli viktigare än att lyfta ögonen och se hur det faktiskt förhåller sig i olika teologiska frågor. Sådana frågor blir inte relevanta, utan det viktiga är personen själv, att den får vara med och arbeta på sin uppbyggda identitet. Men var finner vi Kristus i den identiteten? Var finns hans kärlek och drivkraft i arbetet? Blundar man för att en verksamhet man verkar i är tafatt i till exempel abortfrågan eller andra saker där kristenheten egentligen skulle ha fört sin talan? Bryr man sig inte om detta utan verkar bara för att det lugnas så, ja, då är det ju det egna jaget som driver. Kristna människor kan hamna i den sitsen att tron ersätts med ett intresse, en identitet som är vilseledande för den egna själen och som kan kläs i ord av kristenhet eller gammalkyrklighet, lågkyrklighet eller vad vi nu tar. Men vad står det i första budet? Jo, det står att du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig eller jämte mig. Och den saken jag har varit lite dålig hemma, så att den saken gäller i synnerhet det egna jaget i den kyrkliga verksamheten. Den kyrkliga verksamheten med sin historia kan komma att bli en avgud ifall den inte ser den tid och de åsikter som finns. Tänk på det. Det blir en falsk tro. En tro som bygger på det som uppstår runt omkring Herren Jesus. Och detta är alltså ingen saliggörande tro, utan en falsk tro på något som man tror sig vara gott. Den sanna kyrkliga verksamheten riktar sig mot själarnas frälsning, den egna omvändelsen och detta att verka för att andra ska få kunna komma till tro och omfamna Herren Jesus. Om inte detta får vara i centrum tillsammans med den kristna läran, ja, då faller man ju tillbaka till vad som är bisak och huvudsak. Och då kan det bli som i texten. Människorna uppsökte Jesus för att han gjort ett brödunder. De såg alltså bara konsekvenserna av vad Jesus gav, vilka resurser som fanns där. Men de sökte inte mer efter de bakomliggande orsakerna till varför Jesus gjorde detta tecknet. Inom nådens ordning, som beskriver hur långt en människa kommit i sin tro, så kallas denna sak för uppväckelsen. Gud ger sig till känna, och det frambringar ofta en känsla som gör att man inte kan tiga still utan vill ha mera. Och det är lite av vad vi ser i dagens text med brödundret. Men inom nådens ordning så lär man också utifrån Bibeln att människan behöver efter uppvaknandet fortsätta att söka efter det som hon blivit medveten om, så inte personen i fråga fastnar i den uppfyllda kallelsekänslan, för då kan ju gudsmötet rinna ut i sanden. Och det blev inget mer. Tänk vad många konfirmander som verkligen varit nära Herren Jesus, men inte fortsatt. Eller alla de som växt upp i kristna hem, men som själva sedan inte knäppte sina händer och bad, läste och gick till goda gudstjänster. Ja, tron dör, för den kan inte stå emot världens påtryckningar ifall den inte hämtar sin uppbyggelse och styrka i Guds ord. Och för att inte komma fel går predikan över till det andra, den saliggörande tron. Och det är Guds ande som kallar genom evangelium. Det kan börja med den goda gärningen, en vänlig hand eller ett mångårigt slit av ideellt arbete. Sådan kan få människor att vakna till och börja undra varför. Vad driver dessa människor? Vad är det de har som vi inte har? Svaret är att en kristen människa äter av Kristus, som är livets bröd. Det brödet finner vi inte i Melodifestivalens många gudsfrånvända inslag eller på fotbollsträningen. Men vi finner livets bröd i Bibeln, i andaktslitteraturen och i högmässan. Härigenom verkar Gud. Det är han som gör under, tecken och annat för att dra oss närmare frälsningen. Men det största och viktigaste av allt är Jesus Kristus. Det är Gud som leder människan till tron på Jesus. Och på den vägen kan han använda andra människor eller visa något genom ett under, så som vi såg i dagens text. Till exempel var det Gud som hjälpte sitt folk efter fångenskapen i Egypten. Det var han som gav dem bröd från himlen, inte Mose. Det brödet var ämnat för denna världens bruk, detta livet. Men Gud tänker också på vår evighet och ger oss därför livets bröd. Det eviga livet, det handlar inte i första hand om en människas tro på en Gud, vilken som helst. För då måste man ju fråga sig, vilken Gud? Är det din egen eller Bibelns Gud? Det är ju inte ovanligt att man idag talar om min Guds bild. Genom sådana tankebanor så stängs Herren Jesus ute och försvinner ur människors medvetande. Det är helt fel att tänka så om frälsningen. För glöm inte att även judar och muslimer säger sig tro på Gud. Dagens text visar att Jesus pekar på en helt annan sak. Vad han vill visa människorna som han hade runt sig, så även oss idag, det är att han vill visa hur han ger det eviga livet, på vilket sätt. Och det hänger oupphörligt samman med honom själv. Och då blir orden förening eller förbindelse nyckelbegrepp här. Det är alltså helt missvisande att bara tala om Gud och inte nämna något om hur det eviga livet ges. Vägen till evigheten hänger samman med förening eller förbindelse. Och det är något vi människor och du såsom enskild individ får genom tron på Jesus. Och att tro på Jesus, det är ju samma sak som att komma till Jesus, omfamna honom, söka honom och vilja leva med honom. För det handlar ju om en levande relation. Och denna levande och frälsande relation är en förening eller en förbindelse. Och det är alltså något helt annat än en världslig åsikt eller ståndpunkt eller kunskap i religion. Utan tron på Jesus, det är istället en levande och frälsande livsförbindelse med evigheten. Och Jesus säger, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. När du går in i denna förening, då du söker Gud av hela ditt hjärta och vänder dig till Jesus, ja, då får du lov att lägga av de där sakerna som inte hör hemma i det nya livet, då du nu går in eller redan är en del av det. Du får istället ta emot det nya som Jesus ger dig, hans rättfärdighet, salighet och hans eviga liv. Det viktiga är att inte enbart se till tron som frälser, utan det handlar om vad man tror på eller vad tron omfamnar, omfattar. Det viktiga är för dig att du inte bara tror, utan att du vet på vem du tror. Detta är den saliggörande tron. Det är en tro som vänder sig till Jesus och äter av honom och släcker sin själs törst med det vatten som han ger. Aposteln Paulus, han hade den saliggörande tron, och därför säger han fast och visst: jag vet vem jag tror på. Och predikan ska till sist också säga något om varför Jesu lärjungar behöver fortsätta att äta och dricka av honom, vilket bland annat grundas på helgelsen och det onda. När det gäller två människor som finner varandra, så menar man att en förälskelse pågår i cirka 2 år och därefter övergår i en mer stark och kontinuerlig förbindelse, förutsatt att den vårdas. Om inte kärleken vårdas så går det ju illa. Den behöver underhåll, tid, vila och umgänge. Och det är samma sak med den kristna tron. Efter en människas uppvaknande eller efter att det första glädjeruset lagt sig, så går det inte att bara dra sig tillbaka och tänka att nu är man redan avgjord. Man har gjort sin bekännelse och sedan är det färdigt. Så är det inte. Om en uppväckt människa lägger sig på sofflocket och inte förblir i Kristus, så faller hon med tiden ur rättfärdiggörelsen och den nåd som där erbjuds. Kristna människor får dagligen fortsätta att ta emot genom ånger och tro. På den vägen kommer också trons frukter. Den kristna människan växer alltså på detta sätt och får mer styrka till att även stå emot det onda. Den som lever i sitt dop, i dess förening med Jesus, har också det bästa skydd som finns mot Satans angrepp. När Jesu lärjungar uppmanas fortsätta att äta och dricka av Jesus, innebär det i förlängningen ett beskydd mot Satan, eftersom han inte slutar att arbeta med att försöka ta tillbaka det som han förlorat. Och för att förstå Satans metoder får man nästan se lite kort på hur han arbetar. Och han är en strateg som målmedvetet sätter in sina stötar där det gör allvarlig skada. Och vi kan se i Nya testamentet, vid Jesu intåg i denna världen, så direkt börjar Satan. Där har vi barnamorden, flykten till Egypten, och så som vuxen efter Jesu vistelse i öknen, då kommer den onde med sina frestande frågor som befall att de här stenarna blir bröd. Ingen ska inbilla sig att djävulen inte vet vad han gör. Han är en strategiker som planlägger sina stötar på ett sätt som uppväckta människor inte alltid kan förutse. När du till exempel startar ditt internet då du är ledig och du har dina favoriter, ja, vad som då kommer upp är ju vad du föredrar att söka efter. Eller på morgonen väljer du bönboken eller morgontidningen. Ja, Satan och hans onda anhang, det är att likna vid ett datavirus som bara förstör, för det finns inget gott där. Och sådan är Guds motståndare. Den som nu vaknar till och inser att allt inte varit som det skulle, ska inte tro att man hamnat utanför dopets nåd och föreningen med Kristus. Nej, utan det visar att det finns en levande tro, eftersom den saliggörande tron kämpar och arbetar med att hålla sig kvar vid livets bröd. Så, vad ska jag då göra med Jesus som kallas Messias? Det var Pilatus fråga. Och vad säger nu du på denna frågan? För din frälsnings skull, för din evighets skull, så sök honom, gå till honom och fortsätt vårda din förbindelse så att det blir en saliggörande tro på honom. Det är något som du får. Och att du då fortsätter på det sättet att leva i en levande livsförbindelse, så att också du med fast övertygelse kan säga likt Paulus: jag vet vem jag tror på. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och då säger vi till sist: all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befria er, sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Låt oss bedja med litanian 700:1.
Evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss, var oss nådig, hjälp oss milde Herre Gud, för alla synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list,
för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Bevara oss, milde Herre Gud, genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på yttersta domen. Hjälp oss, milde Herre Gud, vi arme syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en herde. Hör oss, milde Herre Gud, att du förunnar alla folk fred och indräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Hör oss, milde Herre Gud, att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Hör oss, milde Herre Gud. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss att allt ditt onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
Och så ber vi den bön som Herren har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren.
Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
Ja, alla kan salmen, den blomstertid nu kommer. Och ofta sjunger man 2 eller 3 versar. Idag när vi på midfastosöndagen har talat om livets bröd ska vi nu säga något om hur Gud även förser med vårt kroppsliga behov. Och det blir en liten inblick i vad katekesen säger om den saken. Men innan vi tittar på detta så inleder vi nu med att läsa den 5:e versen från den blomstertid nu kommer. Och denna vers den sjunger man inte så ofta, men man kan mycket väl använda den så som en bön där hemma. Och det står: välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla människor föda, välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur ordets djupa grund. Det finns som sagt några ställen som behandlar bröd i lilla katekesen. Och om jag frågar efter dessa två, för det är specifikt 2 ställen jag tänker på. Och vad tänker ni på då? Är någon som kommer på något? Förut så hade vi ju Herrens bön, och vad hade vi med då? Då hade vi med vårt dagliga bröd.
Ja.
Giv oss idag. Och vad behandlar 5:e huvudstycket i katekesen? Det behandlar ju... Det är nattvarden. Och nattvarden har ju också att göra med bröd. Det är ju Kristi kropp. Och vi ska nu inte tala om nattvarden eftersom det kommer med jämna mellanrum. Utan nu ska vi se på den 4:e bönen i Fader vår. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och när det gäller den 4:e bönen så inkluderar det allt som vi människor behöver för att kunna överleva. Och det gäller bland annat mat och dryck, hus och hem. Och detta är något som inte bara kristna får del av, utan detta gäller alla människor. Alla får del av Guds omsorg, berörande kroppens behov, också det onda. Och det innebär att även de som inte vill veta av Guds nåd, också dessa låter Gud få mat och kläder på kroppen. Det står ju till exempel i Gamla testamentet om den grymme Nabal. Gud lät honom ha stora jordar av djur, och han var mycket rik och mäktig. Kung David blev ju senare arg på denne Nabal. Men vi behöver inte bara se i Bibeln efter otacksamma personer, utan det går lika bra att blicka ut över vårt land och vårt folk. Hur många lantbrukare ber den vers vi nu inledde med, eller liknande? Hur mycket mat kastas inte i skolorna? Och hur mycket mat går inte till spillo i matbutikerna bara för att bäst före datumet gått ut? Tänker ni efter så är det ju inte så mycket som säljs billigare på grund av datumet. Och som jag förstår saken så har alltså vårt grannland Norge kommit längre än Sverige i denna sak. I katekesutvecklingens stycke 195 så frågas det: varför är det då nödvändigt att be om bröd för dagen? Och utvecklingen svarar: om vi inte i tro begär bröd för dagen och mottar det så som en gåva från Gud, kan vi inte få en rätt välsignelse av det. När människor i vårt land behandlar mat och kläder så som en självklarhet, lika självklart som att man vaknar efter nattens sömn, så är det en frukt av ateismen eller sekulariseringen. Många tar det för självklart och ser det nästan som en slags egen rättighet med mat och kläder, hus och hem. Samtidigt så ska vi inte glömma att matlagning, det är ju väldigt populärt i tidningar och tv. Och än mer populärt är ju inredning och hemmasnickring, både i tidningar och i televisionen, bygglov och så vidare. Men är detta samma sak som att vara tacksam över Guds omsorg om vårt yttre välbefinnande? Naturligtvis är det inte så. Människor som inte tror på Gud räknar inte med honom, utan stänger honom ute på olika sätt. Som bland annat inredning av olika slag. Det är alltså otron som lyser igenom då man inte ser Gud bakom vackra villor eller god mat och dryck eller en fin soffa. Det som fattas hos sekulariserade människor, det är Guds ord och bön. Och Paulus han skriver, allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas, alltså helgas betyder avskiljes. Det helgas genom Guds ord och bön. Det handlar alltså om tacksamhet. När vi ber i den fjärde bönen, vårt dagliga bröd, giv oss idag, så visar Gud sin kärlek och omsorg om det yttre. Men indirekt så är det också en påminnelse för oss människor om vår litenhet och hur helt beroende vi är av Guds hjälp. För vad skulle vi göra utan honom? Och när vi nu får allt detta, så vad kan vi annat göra än att tacka, lyda och tjäna honom? När Guds dagliga bröd lyfts fram i bön av tacksamhet och välsignelse, dels i det egna bönelivet, dels i kyrkans förbön och inte minst i kollekter och församlingsliv, att man ger tillbaka till Gud vad han ger till oss. När sådant sker så ser Gud till detta med välbehag. Det blir så som en god rökelse som stiger upp till honom. Tänk på profeten Elias när han var hos änkan i Serifat och hennes lilla förråd på mjöl och olja. Hon delade med sig, försakade av sitt eget, det enda hon hade att leva av. Men hennes mjöl och olja, det blev tillräckligt genom Herrens välsignelse. Och sådan kraft finns det i detta, bara vi vill använda den. Och vi kan också nu i fastan lyfta fram vad som står i slutet av den första akten. Då står det så här. Sedan sade Jesus till dem, sina lärjungar. Alltså, sedan sade Jesus till dem. När jag sände ut er utan börs och ränsel och sandaler, inte saknade ni då något? Det svarade ingenting. Detta innebär inte att en människa eller församling ska blunda för morgondagen, men inte heller bekymra sig. Utan det finns en helig väg att vandra där som man inte alltid ser. Utan man får bedja och läsa Guds ord tills visheten tilltar och vägen klarnar. Då Gud låter dimman lätta. Änkan i Serifat och lärjungarna som inte saknade något när de blev utsända. Det är sådana här saker vi ska ha för våra ögon varje dag. Dagligen behöver vi bli påminda om Guds makt och vilka oerhörda resurser som det ligger i hans makt och välsignelse. Och varje dag vill djävulen och de onda andarna få oss att glömma det och göra oss otacksamma. Och därför behöver vi dagligen bedja vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och om man vill så får man också bedja, vilket vi nu gör. Herre, nu ber vi dig att du ska välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla människor föda, välsigna sjö och strand. Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur ordets djupa grund. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.